Det här är Nordegren i P1.
Ja, välkomna och välkommen min bisittare Louise Epstein.
Hej Thomas.
Jag tänkte vi skulle göra en liten teaser. Alltså att locka till någonting som ska komma senare i programmet.
Ska jag vara tyst då och du pratar?
Nej, jag tänkte att vi skulle... Det är nämligen så här att det har blivit... Vi är ju ett sånt här transparent program, så jag tänkte meddela alla våra journalistiska misslyckanden, eller mina misslyckanden idag. Och ett misslyckande var att jag har missat att skådisarna är ju lediga på måndagar. Och sen trodde de att det skulle bli fint väder, så jag lyckades inte få hit några skådisar idag.
Nej.
Men så tänkte jag att den här teasern att jag har strukit för här, vad du ska läsa.
Och
så,
och så måste jag ta fram mina glasögon för jag har dålig syn.
Okej. Okay. Och sen läser jag, så ska vi ha ett litet stycke här. Du läser det som är markerat med rött. Då okay. Säger jag så här:
vem är jag?
Du är kungen.
Vem är du?
Jag är drottningen.
Nej, du är en hora.
Åh, jag är en hora.
Säg att den är stor.
Den är stor.
Säg att den är större än alla andra.
Ja, den är störst i hela världen.
Nu ska jag krossa dig!
Jag krossar mig.
Vet du vad det här är?
Det är jobbigt.
Va? Nej. Det är ett porrfilmsmanus av Ingmar Bergman som hittades bland hans hemliga kvarlämnade grejer.
Jag visste inte
grejer.
Hur jag skulle läsa den här texten, men jag försökte variera tonfallet.
Ja, jag försökte,
är du nöjd?
Jag är nöjd med dig, men jag är inte riktigt nöjd med mig själv. Jag hann inte riktigt liksom veta. Jag varierade mig för mycket.
Man ska inte spela över heller.
Jo, det tror jag man ska när man inte är skadis för att markera.
Nej,
att,
precis tvärtom.
Ja, det är då man ska läsa. Försiktigt. Nå, satt du uppe i lördags och såg finalen från Baku?
Jag var på fest, så jag kom hem och så såg jag bara precis slutet när Loreen vann. Jag såg henne uppträda den sista gången. Jag tyckte det var underbart.
Mm.
Eller vad tyckte du?
Jo, jag tyckte det var fantastiskt. Och,
det var ett bra nummer, en bra sång.
Jag tycker bara så absurd den här debatten som har uppstått nu. Denna svenskfödda tjej uppväxt i, vad hette det där förortsområdet?
Västerås.
Ja, i Västerås. Det heter någonting speciellt.
Men det är Västerås.
Det är Västerås. Mm. Och med marokkansk berbisk mamma och denna fantastiska seger och liksom sopa mattan med hela Europa. Jättekul.
Jag tycker också det är en konstig debatt. Man kan också tänka att här är vi alla människor tillsammans.
Ja.
Nu blir väl någon arg när jag säger det, men
jag tycker just det har ju varit en diskussion idag om att hon borde sjunga på svenska, men de reglerna ändrades ju vad jag vet för 10-15 år sedan.
Man får välja nu om man vill sjunga på svenska eller på engelska.
Mm. Sen måste jag då i transparensens tecken också meddela mitt andra stora journalistiska haveri idag. För klockan 10.30 på förmiddagen så hittade vi på YouTube en fantastisk version av Loreens Euphoria framförd av Arméns musikkår. Och då tänkte vi sådär, de ska vi ha. De spelade då framför Kungliga slottet. Och 10.45 fick vi kontakt med Armén. Och det visade sig att de skulle repa på Sjöhistoriska museet här intill i eftermiddag inför veteranernas dag, som vi ju alla vet är imorgon. Utmärkt, vi förberedde de här HF-bilar och tekniker som då skulle kunna sända direkt ifrån Sjöhistoriska museet. Jag tänkte nu är hela sändningen färdig. Och 12.05 var förhandlingarna klara. 12.09 så puffar jag för vårt program, alltså berätta vad det ska vara då klockan 12.09 P1, och blandar då också ihop Arméns musikkår med beridna högvakten. Och då kommer en stund efteråt kommer ett samtal ifrån Berina Hedvag, eller från högvakten, som ber om en rättelse som de nu ska få.
Rätta nu, lugnt och tydligt, Thomas.
Ja, just det. Att det just är arméns musikkår som gör Euphoria och inga andra. De är alltså inte inblandade i själva det musikaliska. Och sen så säger de att högvakten för närvarande inte rider utan de går till fots.
Men jag tycker vi kan
men
tänka
den berina
så här,
högvakten finns väl också?
Men du, Thomas, jag tycker inte du ska vara ledsen för att vi lär oss något varje dag. Jag lär mig något, du lär dig något, alla lär sig något. Om vi hade vetat allt från början så hade det blivit tråkigt. Ja. Då hade vi aldrig fått rätta oss
men
själva.
Men inte nog med det här, Louise. För 12.09 så ringer min producent återigen till arméns musik, alltså samtidigt som jag puffar. Och det visar sig då att repetitionerna på Sjöhistoriska museet är inställda. Ridå. Ett unikt tillfälle att skapa direkt en svensk radiohistoria glider oss ur händerna. Hallå Christian Möller, konsertmästare på arméns musikkår.
Hallå.
Vad var det som hände?
Ja, det var ju så, det var en lite av en mörk dag i morse. Jag ska vara fräck här och rätta det en gång till. Därför att repetitionerna ställdes inte in. Det gjorde de inte. Utan det var bara det att vi var där med en liten decimerad styrka som då inte skulle kunna göra den här Euphoria-versionen full rätt. Det som hände i morse när vi kom till arbetet var att det visade sig att ett par av våra mer nyligen anställda kollegor inte hade fått ut sin lön.
Inte fått ut någon lön?
Inte fått ut någon lön. Det är stora grejer detta. Och då är det inte alltså lönen för maj månad utan lönen för april månad som vi talar om. Som vi då,
nej.
Så som brukligt är, betalar ut dem lite efter. Det var ju ingen illvilja och ingenting sånt där, utan det var väl bara någonting som hade gått
släppt. Det är datamaskinen.
Eller är det Tolgfors? Kan vi skylla på Tolgfors fortfarande? Eller är det Elmsäter-Svärd?
Nej, jag är lite dåligt insatt i precis det. Jag har mycket svårt att tänka mig att han har någonting med detta att göra faktiskt. Utan det är nog snarare kanske någonting med någon maskin, jag vet inte. Men hur som helst så var det så att det, man kan ju förstå att då är ju måttet lite grann rågat, va? Och då var det ett flertal som hade valt då att som en konsekvens av detta inte komma till jobbet i morse då med all rätt kan man väl tycka då.
Nu
kan
jag också vild strejk bland militären.
Ja, vild strejk utbröt. Så kan man säga faktiskt. I alla fall bland militärmusikerna. Men du ska säga att det känns, alltså det är gott, det är tråkigt för er. Därför att jag vet inte, när var det ni hörde så? 12.09 var det så du sa. Någon gång så 12.22 så kom det ett meddelande om att nu har allting löst sig. Så nu är pengarna på kontot och de kommer imorgon och det är frid och fröjd. Alltså. Så det var precis på året.
Jaha, men de kom, men har de hunnit komma till repetitionerna nu då?
Ja, repetitionen är slut faktiskt. Så de hann inte.
Men vi har hade inte gått ändå?
Nej, det hade tyvärr inte gått, så det hjälpte oss inte.
Men kan ni vara med imorgon då? Kan ni vara med i Epstein i P1 och spela?
Men, ja, absolut. Det här som händer imorgon, det kommer att ske. Så är det.
Men,
det här,
men för det är veteranernas dag imorgon, så det funkar då alltså?
Då kommer det att fungera, ja. Absolut.
Men nu tänkte vi, även om inspelningen är lite taskig, så har vi i alla fall en version av Euphoria som ni framförde där vid Kungliga slottet på Valborgsmässoafton, tror jag.
Och, ja, precis. Det stämmer.
Okej. Vi kör igång den då.
Ja, men gör det.
Ja. Ja, Christian Möller, gjorde den lite rättvis, eller hur är det här arret?
Jo, jag tycker det är ett fantastiskt bra arrangemang. Jag ska säga att det här är lite grann journalistiskt sprängstoff då. För det här är faktiskt en version Det är inte den här versionen vi spelar, den är snarlik. Men detta är den första utkastversionen, aldrig tidigare hörd i offentligheten.
Okej, okay, så det blir det vad blir annorlunda imorgon då?
Nej, inte mycket, utan det är väldigt små detaljer bara. Men alltså, det kommer att bli låta i princip så.
Ja, tack så mycket Christian Möller, konsertmästare på Arméns musikkår. Det verkar få en lycklig upplösning, Louise, det här med den vilda strejken.
Ja, det är bra att saker löser sig. Men sen, jag förstod inte en sak, den här texten då som jag skulle läsa upp. Jag förstod inte vad det var en puff för, vad det var en teaser
för. Senare i programmet så ska vi diskutera Ingmar Bergmans hemliga arkiv.
Ja.
Så jag tänkte att... Det är kanske någon som blir upphetsad av vår läsning
där.
Som, som kommer liksom att stanna kvar och lyssna.
Och det här ingick i hans hemliga arkiv då?
Ja, just det. Ja. Det här är ett av de manusen i det hemliga arkivet. Okej, en fråga som började diskutera direkt efter Lorens seger i lördags var ju vilken svensk stad som ska få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. I P1 morgon så kunde vi... I morse höra hur företrädare för Stockholm, Göteborg och Malmö argumenterar för att just deras stad är bäst lämpad. Men i rättvisans namn så är det ju Västerås som borde få det ärofyllda uppdraget. Det var ju trots det allt där som Loreen växte upp. Hallå, vi ska ha med oss kommunstyrelsens ordförande. Vad heter du? Ulla Persson.
Ja, det stämmer bra.
Välkommen Ulla Persson. Har ni något hemligt vapen nu för att få finalen till Västerås?
Ja, vi börjar ju känna oss som vinnarstaden. För det är faktiskt bara ett halvår sedan som våran Thomas Sandström tog hem ett Nobelpris. Så det rullar på, det känns väldigt bra.
Ja. Men hur är det med arenorna i Västerås? Jag tänker igen på Arosmässan, men nu har ni ju någon sorts ABB. Vad är det väl? En av de största innebandyarenorna.
Ja, det stämmer bra. Men om jag förstod rätt så hade de 20 000 åhörare eller besökare på arenan i Baku. Och tyvärr så tar väl ABB Arena bara hälften.
Så du tror inte det funkar?
Vi skulle gärna vilja vara en uppstickare och ta kampen med de tre största städerna i Sverige. Men det låter sig nog inte göra, tyvärr. Även om vi är väldigt stolta över Loreen, för det är vi.
Men ni kanske kan ordna en guidad tur i buss i Västerås. Det är inte så långt från till exempel Stockholm.
Ja,
så att man kan
gärna
få se de bästa områdena, så man kan förstå stadens särart. Så ni kan ju ändå göra någonting.
Men hur är det med den där arenan där Växjö Lakers håller till, ishockeylaget?
I Rocklunda, eller?
Ja. Eller är Vida arenan, har jag läst att det finns någonting?
Nej, vi har ju Rocklunda hockeyarena förstås. Och det är ju ABB, det är ytterligare en ABB-arena, men den tar nog ännu färre än bandyhallen, är jag rädd.
Man kan inte koppla ihop dem.
Ja, det skulle ju vara om man kunde ha ett tält emellan då förstås. Vi får väl titta på det. Det kanske var en idé. Vi kan ta med oss den.
Mm. Tack så mycket Ulla Persson. Så vi vet att Västerås är på gång, men det lät inte överdrivet entusiastiskt. Eller?
Vi provar alla idéer.
Jag tror inte det är något fel på entusiasmen. Nej. Men det handlar kanske om infrastruktur, Thomas.
Ja. Jag tror det blir nationalarenan. Jag har ju alltid varit så upprörd över att man nu bygger två gigantiska arenor, men det kan ju vara roligt, alltså i Stockholm. Men nationalarenan ska ju redan ha den svenska uttagningen nästa år, så det är väl troligt att det blir där. Det enda man är orolig för där, det är ju att den är så gigantisk, den tar ju 60 000 pers.
Jag tror den går att skärma av på något intelligent sätt.
Ja, för annars är man ju rädd att det blir lite Nordkorea-stämning där, att man ska vända på såna här färgade blad så att man ska liksom hylla sina ledare och sånt där. Det kan bli lite för mycket Azerbaijan, så att säga.
Alltså, tror du att det är arenans fel? Jag tror att problemet ligger någon annanstans. Jag tror
men det kan ju liksom bli lite för stort.
Ja, men alla platser kanske kan användas på ett bra sätt, eller så kan man säkert skärma av dem.
Mm.
Men vi får göra ett studiebesök. Vi kanske kan få komma dit och kolla in möjligheterna.
Mm. Alltså, min personliga favorit vid sidan om Loreen, det var Albanien. Jag tyckte om det här gutturala, originella sångsättet. Och sen förstås de ryska gummorna. Men sen var jag, det enda som jag var lite upprörd över, det var att de svenska kommentatorerna inte kunde låta bli att repetera den här plumpa, åldersdiskriminerande uttalande från semifinalen mot de här förtjusande ryska gummorna. Så här lät det.
Ryska babuskorna. Och än en gång, det där var alltså en ugn på scen, inte ett krematorium.
Ja.
Det är inte roligt.
Nej, jag vill just betona att det inte är roligt. Och man kan ju liksom i hastigheten säga någonting i direktsändning. Men jag tror det är de där korkade manusförfattarna de har där. De hade ju sagt precis samma sak i semifinalen. Inte kan man säga så.
Jag blir lite chockad.
Fy Edvard af Sillén och Gina Deravi, som annars måste jag säga var väldigt bra.
Jag tycker särskilt de är jättebra.
Särskilt Gina
tycker jag var fantastiskt. Men jag undrar, det kan ju vara...
Men de ska sparka den här manusförfattaren, tycker
jag. Jag tror inte de har... Det här måste vi ta reda på. Har de skrivit manus själv?
Ja, men de borde ju inse det där, va? Man skämtar inte så. Det här går gränsen.
Men tänk så många gånger som du eller jag har sagt något dumt i direkt.
Jo, men vi brukar inte upprepa det sändningen efter, eller hur?
Nej,
inte
kanske...
samma misstag. Det var en fantastiskt snygg show i Baku på scen. Det var proffsigt producerat. Och jag räknade till 26 reklaminslag om hur underbart det är i Baku och Azerbaijan.
Det var många höghus. Det var väldigt många höghus. Ja,
Och det här där de blinkade i nationsfärg också. Men det var också mycket liksom vykortsbilder.
Men jag tyckte det blev lite komiskt med de där höghusen.
Ja. Och det enda som ju... bröt det här, för alla verkar ju så ängsliga för att någon skulle kritisera någonting om den här diktaturen. Men det enda som jag tyckte gjorde det väldigt sublimt, det var den tyska juryledaren. Så här lät det.
Guten Abend Deutschland! Hallo Anke!
Vi går till Tyskland.
Hello!
Där förra årets programledare Anke Engelke står utomhus och ger poängen.
Good luck on your journey, Azerbaijan. Europe is watching you. And here's the first part of our results.
Det gick så snabbt som man inte hänger med.
Jag hörde det. Lycka till på er resa. Europa ser er.
Ja, lycka till på er resa. Azerbaijan, Europa ser er. Ja. Och det tyckte jag var... smart sagt.
Och så var det sagt med gott humör.
Ja. Loreen träffade ju oppositionen, men sen fick hon råd att hon inte kommenterade på presskonferenserna eftersom hon då hade kunnat diskas. Men vem vann då på det här jättearrangemanget? Regimen eller oppositionen? Vad tror du, Louise?
Jag tror oppositionen.
Vi ska höra här med Pervana Mamadova, projektledare på kvinno- och människorättsorganisationen JOVA, Humanitarian Center. Are you also happy over Loreen's triumph with euphoria?
Hi, hello, congratulations to Loreen and to Sweden. Of course, and we're extremely happy for her winning of the. It's a great success. I mean, we hear many girls and our center personally got to know Loreen, and she has a great personality, a part of being of. A pop star, a quite successful pop star, but she is also a feminist, which is a great thing for us to know her personally. She was simply talking to our girls here. I mean, trying to understand their situation.
I'll translate. Pervana säger här alltså att hon gratulerar till segern och hon säger att det är särskilt roligt att Loreen är feminist, and you have met her personally, I suppose.
Twice, when I was in Sweden in the mid of April, I met her personally. I talked about our work, and then she got inspired, and she said she definitely wants to visit our center and our girls. Then when she was in Baku here and during in the mid of May, she came to our center. Yes, I met her, and I'm happy that I know her in person.
Ja, alltså här berättar Pervana Mamadova att Loreen har träffat, de har träffat både i Sverige och sen när Loreen var på besök i Baku på det här centret för mänskliga rättigheter. So if you sum it in your own and your organization's view, what is the sort of effect of the Eurovision Song Contest?
Definitely, it has a great impact in terms of it got a European Song Contest got a great focus on Azerbaijan for the outside. I mean, all the countries in Europe and in the world, they got a great focus on that, and we use this opportunity for our voices to be heard. And I think this is the extremely important part. And I mean, through the media, through journalists, social media, this month of May, actually, everywhere in the world, even before, everyone talks about, I mean, depends on different focus, but the focus was all about Azerbaijan. That was the important thing for us. And us as a young woman, I mean, our organization, the feminist organization working on the young women's issues, the culture's issues in Azerbaijan, our voice also was heard, and that's the important thing. And we got a lot of support from the Swedish journalists and also Laureen's visit. I mean, this definitely, this is, if I can summarize and say, that's the important thing.
Thank you very much, Pavana Mamadova, projektledare på kvinno- och människorättsorganisationen JOVA, Humanitarian Center. Hon sa alltså att hon verkade definitivt övertygad om att det här var bra för de mänskliga rättigheterna i Azerbaijan, och att uppmärksamheten bland i media har varit positiv för oppositionen trots den här propagandahistorien, så att säga.
Sen tror jag också att de flesta kan se igenom uppenbar propaganda.
Mm. Okej, vi byter ämne. Ja, Louise, nu kommer vi till det som vi lockade med i början, med din snuskiga uppläsning.
Ju mer jag tänkt på det här, desto jobbigare blir det, för nu fattar jag vad det var för sammanhang.
Ja, okej. Okay. I sommar är det 5 år sedan Ingmar Bergman dog, och hans efterlämnade saker är ju fortfarande ganska laddade. Du kommer väl ihåg cirkusen då kring möblerna från Fårehuset, de köptes ju tillbaka sen. Och det är ju inte så länge sedan vi talade med Ingmar Bergmans hushållerska som sålde de här kylskåpslapparna och inköpslistorna som Ingmar Bergman hade skrivit. Och härom veckan så måste jag erkänna att jag kunde inte låta bli att ta en liten omväg på väg hem till Stockholms auktionsverk och tittade på en fåtölj och en väldigt sliten fotpall som Ingmar Bergman hade suttit i hans och Käbi Laaretais gemensamma hem. Jag skulle gissa att de hade gått direkt till återvinningen annars, men just för att den stora regissören suttit i fåtöljen och haft sina fötter på den slitna pallen, så skapade det, jag tror de kallade det provenens. Va?
Mm. Tydlig provenens är väldigt bra, för då stiger värdet på antikviteter.
Ja, men det här var inte ens antikviteter.
Nej, men vad ska jag kalla det för?
Ja. Jag undrar förresten vad som hänt med de möbler Ingmar Bergman suttit på här intill i Radioteaterns studio. Är det någon som har smusslat undan dem kanske?
Det tror inte jag. Jag tror att de har använt sina dagliga driften.
De har kanske inte tillräckligt tydligt märkta. Och vad hände med hans Ingmar Bergmans privata toalett här utanför? Har den också särskild provenens?
Jag tycker det här måste du gå till botten med. Du hade ju tänkt att du skulle gå till botten med detta. Det är inte för sent än. Nej. Du har några program kvar innan sommaren.
Vi får kolla det. Men viktigare än de ting som Ingmar Bergman använt är förstås vilka dokument som han lämnade efter sig. Bergman hävdade ofta själv att han bränt sina anteckningar och opublicerade manus. Men det visade sig inte stämma. Hallå Marit Koskinen, professor i filmvetenskap.
Ja, hej hej.
Ja. Hur fick du veta att Ingmar Bergman inte talade sanning på den här punkten?
Ja, det var väl redan för 10 år sedan. Mer än 10 år sedan. När Bergman själv insåg att, antar jag, livet började lida mot sitt slut, och han skulle rensa upp i sitt hus. Ställa det i ordning för eftervärlden. Det tror jag han hade väldigt mycket i åtanke. Och då kom det sig att jag fick tillfälle att gå igenom grejerna på Fårö. Det fanns ju en del skatter, ja. Jo.
Men är det sant att han hade ett särskilt rum där det var en skylt där det stod arkiv på?
Ja, det stämmer, ja. Det låg i Cinematograf, var väl hans bolag. Och så stod det arkiv också. Och sånt där. Mm.
Men när du säger skatte, vad tänker du på då?
Jag tänker för i både, ska vi säga, i både materiell och immateriell mening. Alltså, Bergman var inte dum och han insåg att när han var ur världen så att säga så fanns väl de högstbjudande och stod och stampade vid farstun. Och då gäller det att ordna upp sitt hus innan det skedde så att säga. Va? Både för eftervärlden i form av familj antar jag. Han tänkte på juridiska saker och sen på alla, som sagt, universitet och penningstinna universitet som säkert skulle betala en hacka för ett originalmanus och så vidare.
Kan du ge ett exempel på en skatt, konkret exempel?
Hur menar du skatt? Alltså...
Ja, för du sa att det var både immateriella och materiella. Kan du säga något som verkligen är en skatt?
Alltså, ni pratar ju om det verkligen det materiella. Alltså, snacka om magiskt tänkande där kring möbler och grejer. Alltså, och auktionen. Det är väl verkligen det materiella och materialitet. Så det stänker om det. Men däremot det immateriella, det vill säga det som han skrev och som jag själv gick och såg på igår via Marcus Lindéns fantastiska lilla teaterstycke som aldrig så att säga fick se dagens ljus, alltså utkast, huskott, galenskaper, idéer och sånt där, va? Finns ju där också för den nördiga eller intresserade, akademiskt intresserade. Det är det jag menar när jag säger skatt.
Och var är arkivet idag?
Ja, det är väl huserar det här på Filmhuset där jag sitter, där Stockholms universitet har sina lokaler.
Och vad är det för regler som gäller?
Vad är det för regler? Det är väl de vanliga. Det måste du nästan fråga kurator Jan Holmberg som är verkställande direktör där. Men jag är bara en fattig arbetare i trädgården på universitetet. Men det är väl såna här, det ligger ut på nätet nu tror jag, hemsidan. Man får helt enkelt skriva om man är en behörig person, låt säga att du vill skriva en bok, du vill göra ett konstverk av något slag och har lust att gå och titta på vad som finns där, om du blir inspirerad eller kan använda de här sakerna. Mm. Det finns väl en regelverk kring det
där. Precis som du nämnde, Mats, så en av de som varit i det här hemliga rummet är dramatikern Marcus Lindén. Välkommen hit.
Tack.
Jag måste först börja med, hur fick du tillträde till det här då?
Jag fick höra ryktas för ett år sedan om att det skulle finnas ett helt filmmanus som Bergman skrev på 70-talet som aldrig blev filmat och som skulle ha hetat Kärlek utan älskare.
Åh, vad underbart.
Ja, det var så fantastiskt titel så jag blev jättenyfiken och ringde till Ingmar Bergmans stiftelsen och frågade, finns det här manuset att läsa? Och det här var innan jag visste om arkivets existens och då sa de att det finns att läsa och så fick jag läsa det och på framsidan av detta manus så hade Bergman själv klottrat med bläckpenna att det här är rena katastrofen, kommer aldrig bli av, alldeles för dyrt, rena självmordsprojektet. Så härmed förpassar jag det till arkivets avdelning för orealiserbara drömmar och visioner. Mm. Och då tänkte jag att wow, det där är ju min pjäs. Så jag ringde upp till stiftelsen igen och frågade, finns det massa orealiserbart material förutom det här manuset? Och då sa de att arkivet är fullt av sånt material.
Mm. Men hur gjorde du för att hitta rätt i arkivet?
Alltså det var ju inte helt lätt. Det är ju genomgånget av arkivarier och indexerat på olika sätt. Men det är på ett sätt också ett stort kaos med många anteckningsböcker med liksom hans väldigt svårtydda handstil sida upp och sida ner som liksom inte har transkriberats än. Så att jag har ju verkligen fått sitta med en handstilsexpert och lära mig att tyda kråkorna för att komma åt stora delar av materialet. Mm.
Men är det några restriktioner? För jag har hört att där finns också originalmanuskriptet till Laterna Magica som lär vara mycket saftigare innan det blev nedstruket.
Ja, men det är inga restriktioner på det. Precis, det var ju lite saftigare och lite mer explicit kan man säga, det manuset.
Lite, inte så lite, det var ganska mycket.
Ja, var det så, Marit? Du har tittat mer noggrant på det?
Ja, jag kan ju säga att jag är väl inte direkt lätt att focka, men det fanns, tror jag, men det fanns en del riktigt saftiga delar där och att det blev struket av Herr Bergman. Bergman själv, det förstår jag fuller väl. Ja,
men kommer det att komma ut någon gång eller är det belagt?
Bra fråga, det är en bra fråga. Jag vet inte hur det står i statuterna, men allt som egentligen är arbetsmaterial, det vill säga anteckningsböcker och manus i olika stadier och skeden, va? Det ska egentligen vara öppet för forskningen, det ska det vara.
Mm. Finns ju viss brevkorrespondens och sådär med ännu levande liksom personer, som till exempel hittade jag en brevkorrespondens med Harriet Andersson till exempel, som inte får öppnas förrän 2055 eller något, ja, sånt där, har Bergman själv skrivit och satt ett sånt laxigill på.
Mm. Ja, jag kan ju också säga att det kom, efter hans död så kom det ju en del material. Dels från Hedvig Eleonora kyrka där det låg och dammade på en vind faktiskt, också från Fårö brevmaterial. Och jag själv anlitades för att gå igenom det i ett första skede, men fick inte se breven. Och det var stiftelsens styrelse som själv bestämde detta, så det är tydligen ganska så strängt.
Men kan man säga att Ingmar Bergman själv skickligt regisserade sitt eget eftermäle, eftersom han brände ju inte upp det, utan allting finns ordnat?
Ja, alltså Marit, du vet ju hur det var ju du som tog tag i materialet i ett första skede, och på ett sätt, min blick i arkivet i alla fall, att han har donerat ganska skoningslöst, för att min upplevelse är ju även i de dramatiska bitarna, inte, jag har inte tittat på självbiografin där i Laterna Magica, men i manusen så upplever jag också att i det ofärdiga materialet döljer sig en råare och mer explicit och mer burlesk och liksom lite mer grov och sida, som man inte riktigt har sett på samma sätt i det,
som man sen självcensurerade på ett sätt, va? Det gäller redan från det första manuset som man skrev till Hets av Alf Sjöberg, som var alltså början, egentligen originalmanus från 1938, året efter att han tog studenten, va? Och den handlar ju om Östermalms ynglingar som spyr på soffor och har sig, va? Och fornikerar till höger och vänster, men det fanns ju naturligtvis inte med i den fina filmen sen. Mm.
Men gjorde den här censuren att det blev bättre eller sämre? Kan man säga något om det?
Ja, det törs jag inte uttala mig. En del plenar, jag kan tänka mig att en del kan ha förlorat på det, va? Men om går man igenom, det finns fem olika versioner, till exempel det här dramat om Joakim Naken, en av de här grejerna som du tar upp i din pjäs, Marcus.
Ja, just det.
Det finns ju fem olika versioner av, och där så kan jag tänka mig att en del godingar föll bort, men det var ju också när Bergman verkligen slet mig sig själv som författare. Han blev bra mycket bättre sen, va? Och var väldigt omdömesgill, vad jag kan se om man tittar på vad han tog bort.
Men Marcus, när du sitter där liksom, var du där liksom med vördnad, eller tänkte jag nu ska jag plocka gubbjäveln?
Nej, men jag tror att jag kanske inte med de otroligt lenaste silkesvantarna, men absolut med någon slags respekt för honom, självklart. Men jag blev ju också förvånad över att hitta så pass mycket material som ändå inte blev av och som var färdigskrivet och så.
Men det här som vi läste i början för att locka lyssnarna och stanna kvar vid radioapparaten, vad är det för någonting? Ja, men jag tänker ändå att det måste vi berätta, för att...
Även om du är rädd att det klipps ut det här?
Nej, ja, men det var ett av de fynden som jag verkligen blev.
Jo, men berätta, vad är det här för en sorts text och varför blev du förvånad?
Ja, det är ett utdrag ur ett filmmanuskript som skulle ha hetat Den förstenade prinsen eller Den förstenade fursten. Och som Bergman skrev färdigt i någon sån där helt obegriplig idag då, filmgenre som existerade på 70-talet, någon slags erotisk långfilmskomedi, inte riktigt hardcore porr, men liksom lite lust, erotisk lustspel, ja, men med lite humor eller något sånt där konstigt som jag har jättesvårt att relatera till som är född på 80-talet.
Kommer det tillbaka?
Det tror jag inte, och jag tror att Bergman han kasserade ju själv detta manus genom att, så här, jag håller upp det för er, framsidan på Den förstenade prinsen, då har han klottrat med stor svart tuschpenna ett stort kors och sen skrivit begravd den 16 augusti 1977, levde aldrig.
Nej. Men alltså Bergman, han var väl rätt disciplinerad. Han satte sig varje morgon klockan 9 och skrev till klockan 1, och sen fick det, oavsett om han var inspirerad eller inte, och sen uppenbarligen slängde han inte så mycket.
Nej, men det var en otroligt imponerande arbetsambition att han ändå satt där och skrev oavsett om han hade något att skriva eller inte. Och hade han inget att skriva, då skrev han bara liksom, pennan går och hej vad pennan går, och snart kommer det nog någonting. Och så kommer det helt plötsligt något från någon dröm eller någonting, så börjar han dra i trådarna och orientera sig i någon fiktionsidé.
Ja, nu har vi lite kastat om grejerna, men jag måste ju ändå säga det, vi har ju redan nämnt att du är här ju för att du har skrivit den här pjäsen som hade urpremiär på Stockholms stadsteater igår, som just heter Arkivet för orealiserbara drömmar och visioner. Och det är svårt att beskriva en hel föreställning, men det börjar med sex skådespelare sitter på en ganska tom scen och man får rätt häftigt se, för pjäserna går lite in i varandra som ett collage, och jag antar att när man ser det projiceras, de här titelbladen eller hans kladdiga skissblock och sådär, att man kan det har samband med det som framförs på scenen, eller hur?
Absolut. Mm.
Och sen plötsligt så förändras allt, ridån går ner och sen på några minuter så rökfylls hela salongen och man är på en bilolycksplats. Vad är det för någonting? Var kommer det ifrån?
Ja, alltså jag hade någon slags idé om att jag skulle dela in min pjäs då, eller som är ju ett slags collage från olika havererade fragment i Bergmans arkiv, att jag skulle dela upp det i två delar, där den första delen tänkte jag skulle vara mera skissartad som en reading, en slags presentation av olika utdrag ur arkivet, och att man sen i en andra del av föreställningen skulle verkligen med skådespelarnas hjälp och teaterns maskineri och effekter och bild och ljud och sådär, verkligen försöka blåsa liv i några av fragmenten och ge sig i kast med det kanske som var lite tyngre och liksom handlade om död och förlorade relationer och sådär. Och också en slags lek med berättande på något sätt.
Det var nästan som en tidig Bergman-film, om det hade varit svartvitt.
Om det hade varit
men det är
svartvitt.
Svårt att ha svartvitt på teater.
Ja.
Men vad jag var mest fascinerad av, måste jag säga, det var den här, var kom det ifrån? Är det operautkast? Eller det där han längtan av att krypa tillbaks, att först bli knådad och sen krypa tillbaks in i mammas vulva och in i livmodern igen.
Ja, det var ju en scen som han närmast måste ha varit besatt av och som han återkom till i det ofärdiga materialet i arbetsskisserna vid tre olika tillfällen under hela sin arbetsperiod. Så har jag hittat tre olika scener som utspelar sig inne i en livmoder. Antingen mammas livmoder eller hustruns livmoder. Ja. Någon slags dröm om att få liksom existera där inne i det mörka, ombonade mörkret och det varma. Och att leva utan att finnas till.
Det låter som mamma för Clarence Crafoord eller någon annan.
Ja, jag tyckte att det var rätt dammigt alltså när jag läste det. För jag tyckte att det var väldigt så freudianskt och daterat. Ja, jag tyckte jag blev lite störd på det först. Men sen så när jag läste ett manus som Bergman kasserade men skrev klart på 90-talet, som hade den ganska knäppa titeln Från sperm till spöke, så tyckte jag att det där med livmodern ändå var lite genialt. Att Bergman liksom inte bara hade ambitionen att berätta liksom om livet från vaggan till graven, utan liksom innan tillblivelsen, när man var en spermie eller när man bara fanns i livmodern, till efter döden, alltså ut i det metafysiska, och liksom det tyckte jag var ambitiös berättare.
Och så fick berättare. Fram queer Bergman också, vilket jag gillade.
Ja, just det.
Vilket mer förbinder honom till dagen.
Ja, han är lite queer där, om man tolkar det så att han är på någon, just nu är vi tillbaka på porrbiografen.
Ja, det blev jag jätteglad när jag hittade ett 60-tals fragment i en arbetsbok som utspelas på en pornografisk biograf där två män möts och åker hem till den ena mannen efteråt och tittar på den mannens hemliga videobibliotek med explicita inspelningar. Men det finns sådana undertoner, tycker jag, liksom det finns ju även en slags queer tråd i Bergmans färdiga filmer, som i Ismail-karaktären i Fanny Alexander som Stina Ekblad gör, som är en slags könsöverskridande roll. Men det fanns mycket mer sånt i det ogjorda.
Vad skulle Ingmar Bergman säga om han hört det här samtalet, eller om han hörde upp i sin himmel?
Han kanske skulle säga, jag får sticka in mig, jag har ett citat från hans arbetsbok. Ja. Ibland tror jag att jag är en lesbisk man besatt av andra kvinnor.
Ja, men gud, det har han sagt, ja.
Yes.
Ja. Tack så mycket, Marit Koskinen, för att du var med. Och tack också dramatikern Marcus Lindén, vars pjäs nu går på Stockholms stadsteater. Där man kan väl säga att stadsteatern har gjort lite kupp mot Dramaten. Så för det är de som har Bergman-veckan.
Ja, men inga idéer är dåliga egentligen. Det berättar det där om livmodern. Allt handlar om hur man gör det.
Producent var Ulf Nyström, och du är tillbaka imorgon.
Ja.